Första advent, hörni. Det är första advent. Plötsligt är det så kanske alltid att den plötsligt bara är här. Även detta år så får vi gå in i juletid. Och jag vet inte, men jag är så här extra spänd förväntan inför den här tiden än vad jag brukar vara. Jag vet inte vad det är med mig. Någon kanske skulle säga att man börjar bli gammal, men det finns ju någonting i den här tiden som är så spännande. Som tvingar oss på något sätt att bara få stanna upp och fundera lite på vad julen handlar om. Och jag är alltid fascinerad varje år att på våran gata, hur tidigt eller sent som folk sätter upp sina julstjärnor, så kommer de ändå upp i fönstret. Och en del vet jag har en tro, andra har inte sådär, men ändå så finns det någonting hos oss i vårt land där vi vill sätta upp de här stjärnorna som vi vet pekar mot Jesus och den stora stjärnan som han är och kärnan. Och i de här veckorna som ligger framför nu så kommer vi att dyka ner lite mer i kyrkårets texter faktiskt. De pratar om advent. Och den här söndagen så är ju temat ett nådens år från Herren. Så jag skulle vilja tala lite kring det ämnet. Men innan jag fortsätter så vill jag bara be en bön tillsammans med oss igen. Herre, vi tackar dig för att vi får vara tillsammans med varandra och tillsammans med dig, Herre. Tack för att vi får kliva in i adventstiden. En väntan på dig. Vi vet att du lever och att du är verksam, men ändå så får vi stanna upp den här tiden och bara få påminna oss ännu en gång om profetorden, om löftena, om Messias som skulle komma. Och nu ber vi dig, heligande, kom. Kom, ta din plats, ta din boning ibland oss. Du vet precis vad vi kommer med för någonting i bagaget. Du vet vad vi gläds över, du vet vad vi kämpar med i vårt liv, Herre. Och jag bara tackar dig för att du möter oss inte i perfektion. Du möter oss inte bara när livet är på topp, utan du möter oss kanske också i dalen, i det som smärtar. Och därför ber jag, kom och möt med oss var och en. Låt oss få gå härifrån med en ännu större insikt i att det inte beror på oss, utan att det är på grund av vad du har gjort. Vi ger dig all ära, far. I Jesu namn. Amen. Och jag skulle vilja läsa ifrån Lukas evangeliet kapitel 4. Och från vers 16. Det här är ju ett stycke som man kan tycka är lite märkligt. Det är liksom när Bibeln och evangelierna talar om advent och om ankomst, så är det liksom inte direkt att Jesus föds och så läser man därifrån hur det liksom skeendet. Utan nu så möter vi honom när han är i Nasaret. Och det står så här från vers 16. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det stod skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, och att ge dem förtryckta frihet och förkunna nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alla berömde honom och förundrades över det nådens ord som kom från hans mun. De frågade: är det inte Josefs son? Kanske du har varit med om situationer liksom mig, när man har gått och väntat på någonting. Man har en bild av hur det ska bli. Kanske ett paket man har beställt, eller en grej på nätet som man tycker är lite intressant. Eller man tänker att nu ska vi se ett nytt hus. Eller ja, vad man än liksom går och väntar på, så är det någon slags förväntan och en bild som målas på insidan av att ja, men det troligtvis är det så här det kommer att se ut. Och så kommer man fram, eller så kommer paketet till en, och så tittar man, var det så här? Var det så här det såg ut? Det här hade jag inte tänkt. Eller när man är i situationer när man på något sätt ska vara lite alert och lite uppmärksam på saker och ting. Eller människor som man ska möta, och så i efterhand så kommer någon till en och så säger man, men såg du den där grejen nu? Eller liksom, upptäckte du det där? Nej, vadå? Jag såg ingenting. Ja, men den stod ju precis där framme. Eller när frun frågar om man har städat hemma, ser du det, Jakob? Ja, absolut. Jag ser. Det är jätterent på golvet. Du vet, när man är med om saker och ting som man ser men egentligen inte fullt ut ser. Och också detta när det kommer tillbaka till en, när man undrar, var det så här det var? Var det det här som var tänkt? Lite så, med de ögonen, med de glasögonen, så kan vi faktiskt läsa de här texterna i advent. Och vi märker det hos folket också, som det handlade om först och främst. Israels folk som hade gått och väntat under en längre period på att han, Messias, skulle komma. Och så märker vi på Bibelns blad att det är inte riktigt som att man har fattat exakt att det var så här det skulle bli. Och den här texten som vi precis har läst, som jag skulle vilja djupdyka lite i, den är ju fascinerande på det sättet. Och verkligen få se vad det är Jesus säger. Vad är det för ord som kommer ifrån hans mun? Vad betyder det för dem som sitter och lyssnar? Och vad betyder det för dig och mig? För det vill jag ha med, att vi ska ha med oss. Vi läser gamla texter gång på gång, söndag efter söndag. Och vi tänker, men det var väl fantastiskt att de här människorna fick uppleva det här. Men vet ni vad som är unika med Bibelns ord? Det är att det gäller dig och mig idag också. Det är inte Harry Potter, det är inte någon gammal god film som vi liksom kan tycka är lite så här småbra. Det är på riktigt. Och det angår dig och mig, oavsett om vi har en tro eller inte. Så är advents budskap för dig och för mig. Okej, vad är det då texten säger? Jo, vi läste precis att Jesus, han kom till Nasaret där han hade vuxit upp. Han var alltså på hemmaplan. Och det finns en poäng med varför Lukas, som är författare till Lukas evangeliet, skriver på det här sättet. Någonting som vi får reda på lite mer i slutet av kapitlet. Och på sabbaten så gick Jesus som han brukade till synagogan. Och jag älskar det där uttrycket, som han brukade. Vad brukar du göra? Vad har du för traditioner som du verkligen inte vill missa? Jag vet att kyrkan fylls över hela vårt land under den här tiden. Och det är fantastiskt. Men jag älskar också att Jesus gick inte bara till synagogan den här dagen. Bara för att det var just det här tillfället som han skulle säga någonting. Och så syntes han aldrig där längre. Det finns någonting som återkommer hos Jesus. Det finns en överlåtelse. Det finns en trohet till både Gud och till Guds folk, som han alltid brukar göra. Någonting som han alltid hade gjort, och den här dagen var heller inget undantag. Och i synagogan så läste vi att de räckte honom skriftrullen, och han reste sig för att läsa. Och när han öppnade rullen så fann han ett specifikt ställe. Men det som är fascinerande med Jesus, det är ju både det här som sker med honom, som verkar vara förberett, som vi snart kommer se lite mer i. Men också det här att när man har studerat vad han faktiskt gör, så verkar det inte vara en slump att han öppnar upp boken och så pladask, det här är Jesajas bok. Utan det verkar som, när man tittar på hur de här lite mer djupteologerna resonerar, att faktiskt Jesus bläddrade fram. Han letade fram stället som han ville läsa ifrån. Han var väl medveten om vad han ville läsa. Han visste vad han ville ge till dem som var församlade där. Och texten då som Jesus läste ifrån var hämtad ifrån Jesaja bok. Och han läste de här orden, vi tar dem igen. Herrens ande är över mig. För han har smort mig att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Vad är det Jesus säger här? Ja, efter att han hade läst den här rullen så rullade han ihop den. Han gav den till tjänaren. Och så står det att han satte sig ner. Och alla i synagogan hade sina ögon fästa på Jesus. Spänningen i luften. Jag skulle vilja varit där. Jag skulle vilja suttit där och bara liksom iakttagit och tänkt att vad händer nu? Och så började Jesus säga och tala om de här olika orden som vi snart återkommer till. Men det han landar i, det är att han säger: idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Där och då så blir den här texten, som troligtvis många gånger hade lästs upp, mer än bara en text. Mer än bara en härlig stund med ett gäng härliga människor tillsammans. Det Jesus säger här och nu förändrar allt. För Jesus läser inte bara en vacker text. Vad han gör är att han identifierar sig själv med texten. För när han hade läst texten så säger han att idag, här och nu, så sker det. Här är platsen som har allt början. Det som ligger framför, det som kommer att ske. Och där och då är det som att Jesus får tiden att stanna upp. Vad var han sa precis? Det Jesus gör är att han tar alla framtidssyner. Han talar alla profetord som tidigare genom historien berättats och förkunnats och pekat mot Messias ankomst och allt som i framtiden kommer att sägas om honom och stadfäster: nu och här sker det. Jesus säger: det som ni tidigare har hört om mig, eller det som ni tidigare har hört handlar om mig. Väntan är över. Väntan är över. Ni får vänta också så att jag hittar rätt blad. Eller som The Message Bible säger, en översättning: you've just heard scripture make history. It came true just now in this place. Ett historiskt ögonblick. Jesus säger någonting som sticker ut. Och så läser vi texten vidare att alla berömde honom i synagogan. En del förundrades över det han sa. Samtidigt som det är någonting med Jesu ord och undervisning som är mer än bara vältalighet. Och Lukas beskriver ju att folket har lite svårt att ta till sig budskapet om Jesu ord. Men om vi djupdyker lite, vad är det med orden som faktiskt kan betyda någonting för dig och mig idag, som faktiskt Jesus säger till dem som lyssnar? Och han börjar ju med att säga att Herrens ande är över mig, för han har smort mig. När vi backar bandet bara något kapitel tidigare så läser vi om att Jesus, han blir döpt av Johannes döparen. Och då läser vi att medan han bad så öppnades himlen och den helige ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Och Jesus, han säger vidare att han var ledd att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Grundtexten använder ju ordet evangelium, det glada budskapet. Vi har ett glatt budskap. Jesus, glädjens budskap, ett budskap som handlar om att Jesus kommer för att möta all mänskligt behov i vilken situation som helst, i vilket tillstånd som helst, att vända sorg till glädje. Så om vi är lite sura ibland när vi kommer till kyrkan så ska vi i alla fall få komma ihåg detta. berätta att det är ett glädjens budskap. Så ni får le. Ni får vara glada idag. För det är glädjens budskap. Inte sorgens. Inte smärtans. Inte det hemska. Utan glädjens budskap. Och Jesus säger glädjens budskap för de fattiga. I den hebreiska kulturen så handlade fattigdom inte bara om avsaknad av pengar. Det handlade mycket om social status. Kvinnor, barn, sjuka men även rika som till exempel tullindrivare räknades till de där på marginalen som inte riktigt hade den där statusen värdig. Att tillhöra det där samhället eller det där skiktet som på något sätt ansåg sig vara bättre och större. Som inte ansåg sig vara tillräckliga. Så många gånger som man själv kan känna att man befinner sig i det skiktet. Och att inte vara good enough, gott nog. Inte kunna känna att man har riktigt det där som alla andra har. Men vet ni, Jesus kom inte för experterna. Han kom för dem som ansåg sig inte vara någonting. Han kom till dem som andra hade pekat finger emot och sagt att ni inte är värdiga. Jesus kommer inte och sätter sig på en hög häst och säger ni som kan och vill och som är starka nog att komma med, gör det. Ni andra får stå bakom. Nej, tvärtom. Han kommer till de fattiga, han kommer till de sörjande, han kommer till de som kämpar i sitt liv. Kämpar jag i mitt liv? Ja, det gör jag. Kämpar du i ditt liv? Troligtvis. Budskapet, advents budskap handlar inte om perfektion, handlar inte om att samla experterna. Då skulle inte jag vara här. Utan Jesu budskap handlar om glädje till de fattiga. Till de som inte känner att de har någonting att komma med. Och Jesus han säger vidare att han var sänd av fadern. I 1 Johannes 4:9 så skriver aposteln Johannes. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle få leva genom honom. Guds sändningsplan handlade inte bara om att Gud skulle komma och ta sin boning ibland oss och sen inte göra någonting. Eller stå på avstånd som vi ibland kan göra mot varandra och säga okay, men hit men inte längre. Jesus kommer närmare. Han kommer djupare. Och han är sänd av Gud med ett syfte att du och jag som människa, oavsett om vi tror idag eller inte, ska få leva tillsammans med honom. Ni börjar se lite gladare ut. Det är jättehärligt. Så Jesus han kommer inte som vilken människa som helst. Han utropar sig själv som Gud. Jesus har en tydlig identifikation med Fadern och Anden. Jesus kommer från himlen till jorden. Gud själv som tar sin boning bland människor. Och Jesus säger vidare att han kom för att utropa frihet för de fångna. Så underbart. Frihet vet vi är ett ord som lätt kan omtolkas lite utifrån hur jag själv känner att det ska vara. Som passar mig bäst. Men Jesus talar inte om en sådan frihet till att göra vad som helst med den. Och aposteln Johannes han säger i Johannes evangeliet kapitel 8:36. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Så friheten handlar inte om mig själv och vad jag försöker lyckas göra med den. Friheten handlar om att jag vänder min blick till Jesus och säger att du är min frihet. Det handlar om ett aktivt val att tillåta Jesus själv få prägla mitt inre. Och i den relationen så vill han sätta oss fria. Fria från vad? Ja, fria från allt som binder. Bibeln beskriver människan fången av synd. Av sitt begär. Sina egna begär, av andras begär. Synd som håller mänskligheten fast i sitt grepp och leder oss bort från gemenskapen med Gud. Bortvänd från hans härlighet. Orsaken till att människan inte är fri i sig själv är på grund av synden och att vi har vänt Gud ryggen. Synd som helt enkelt handlar om att missa målet. Att inte se det som var tänkt från början. Guds plan för mänskligheten. Guds plan för ditt och mitt liv. Men genom Jesus så kan vi få uppleva ny frihet i honom. Och Jesus går vidare och säger att han kom för att ge syn för de blinda och att ge dem förtryckta frihet. Syn för de blinda, både genom helandet i kroppen men också att få öppna våra ögon så att vi får se vem han verkligen är och vilka vi är i honom. Israel läser vi, och de levde i förtryck från romarna. De var ockuperade och inte fria. Och alla längtade efter frihet. Något som hade blivit utlovat genom profetorden, genom Jesaja, genom alla andra profeter som påminner om det kommer någon som kommer att sätta er fria. Men många tänkte frihet genom strid, genom våld, genom död. Men Jesus kom med en helt annan världsbild, en helt annan tanke, ett helt annat syfte. Då han avslutar de här verserna med att säga att han kom för att förkunna ett nådens år från Herren. Och vad menas med det? Vad menas med nådens år från Herren? Och som vi tidigare har konstaterat så är orden Jesus använder hämtade direkt från Jesaja bok. Och vi hittar hela textstycket i Jesaja 61, förlåt, i Gamla testamentet. Men begreppet ett nådens år hänger ihop med friåret som vi kan läsa om i Gamla testamentet i tredje Moseboken 28:50-55. Vill ni att jag läser hela det stycket? Nej, det ska jag inte göra. Så kallade jubelåret. Lyssna. Där alla som varit slavar i 50 år blev fria. Skulderna avskrevs och förfädernas egendom återlämnades till den ursprungliga familjen. Frihet. Frihet från det som en gång har varit. Liv in till någonting nytt som erbjuds. Nåd. Oförtjänt. Det som ingen kunde säga, det här har jag förtjänat. Det här är min rätt. Det här är min lott. Nej, ingen. Utan att få avskriva allt det som har blivit fel. Allt det som har varit skuld tidigare. För att bli fri. Och Jesaja pekade främst på den framtida befrielsen från det babyloniska fångenskapet. Men Jesus förkunnelse handlar om frihet och befrielse från synden och dess konsekvenser. Ett liv tillsammans med honom. Därför är inte nådens år ett kalenderår, utan pekar på den messianska tiden som faktiskt är nu. Som faktiskt är här och nu. Vår tid. Och ett ord som återkommer hela tiden genom Bibeln är ju just ordet nåd. Och när man tittar lite djupare på vad ordet nåd betyder så är det grekiska ordet charis. Och betyder nådefull gåva. Men det beskriver också Guds karaktärsdrag. Guds nådiga sinnelag. Hans ynnest, hans favör, hans välbehag, hans välvilja. Mot vem? Jo, mot dig och mig. Mot oss. Visar Gud sitt karis. Han vill att du och jag ska få uppleva hur hans nåd vill fylla oss och få påminna oss om att skulden inte längre behöver tillhöra oss. Synden som vi har fångat så behöver inte vara vår identitet. Utan ett nådens år från Herren handlar om hur Gud inbjuder oss till att ta bort allt det och sätta oss fria. En nåd som Gud ger trots att vi inte har förtjänat det. Och aposteln Johannes skriver, och han, Jesus, var full av nåd och sanning. Och lite senare så skriver han, lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Det Jesus kommer med är Guds nåd. Hans nåd till dig och mig. Något ingen människa kan förtjäna i sig själv. Och precis som jubelåret beskriver så kommer Jesus för att sätta oss fria från sjukdom, vårt förflutna, vår skam, vår synd och våra tillkortakommanden. Och sätta oss fria för att få bli del av hans nya rike, Guds rike. Illustrerat bibellexikon beskriver nåd och nådens år från Herren med på följande sätt. Nådens rike är Guds rike egentliga signatur. Guds rike är nådens rike. Och på grund av vad Jesus har gjort så skrivs våra synder av. Då han kommer och gör någonting nytt. Och Paulus säger att om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Kanske någon behöver höra det idag. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Det är inte att det gamla bara försvinner, puff, bort. Utan det är att du kan få lyfta blicken och föras in i någonting nytt som Gud faktiskt vill ge dig. Nytt liv, nytt hopp, ny tro. På både dig själv men också framförallt på vem han är. Något nytt träder i kraft. När Jesus står där den där dagen i synagogan så händer någonting som gäller hela människans historia. Och som vi tidigare sa så fanns det fascination över det Jesus sa. Men det blev också irritation över det han sa och svårt att förstå. Jesu ord retade faktiskt upp dem. Det står visserligen att alla berömde honom och förundrades över det nådens ord som kom från hans mun. Men de frågade samtidigt, är det inte Josefs son? Lite senare så läser vi att de blir sursinniga så de är beredda att kasta honom över ett stup. Som vi vet så går han bara rakt igenom tillbaka och kan fortsätta sitt uppdrag. Bara det är ju spännande i sig att samtala om. Men det stannade i Nasaret för många människor med bara bilden. Men vänta, det här låter fantastiskt bra. Men är det inte bara Josefs son? Vad betyder Jesu ord in i våra liv och in i vår värld? Här hade människor hört Jesus tala om vem han var och vad han kom med. Ett historiskt ögonblick som sker. Men problemet för folket var att de hade en felaktig bild av Jesus. De såg honom fysiskt. Men kunde samtidigt inte se vad han faktiskt sa och gjorde. De trodde bara det var Jesus, Josefs son. Och ofta är väl det problemet. Hur lätt det kan vara att man låser fast sig i ett antagande och tänker det är nog bara påhitt. Eller kan det verkligen vara så? Det här låter för bra för att vara sant. Eller så ser man omständigheterna och så tänker jag, men vänta lite nu, jag får inte ihop bilden som jag hade tänkt att det skulle vara. Man hör, man förundras, men ändå inte förstår eller kan ta till sig orden från Jesus. Och som alltid i Bibelns historia, i Bibelns texter, så finns det en sändare, Gud. Tydligt i adventstexterna som säger att Messias kommer. Jesus säger, idag har skriftstället upp, liksom har det skett inför er som lyssnar. En Gud som vill berätta sin historia och inkludera mänskligheten i den. Men samtidigt gång på gång så läser vi i Bibeln och vi påminns också i våra egna liv att det också finns en mottagare. Som antingen tänker, wow, det här är ju fantastiskt, jag vill ha mer. Eller som säger, är det verkligen så? Är det inte bara Josefs son som står där och pratar? Och så stannar det. Och vi tänker, nej, för bra för att vara sant. Man skulle kunna se att det är som ett mynt med två sidor. Och första advents budskap förbereder dig och mig, oavsett var vi befinner oss någonstans i tron, på att Jesus kom. Och varför Jesus kom. Men det påminner oss också om en tid som du och jag är kallade, inbjudna till att leva i. Med en insikt i att friheten gäller dig och mig. Han vill öppna våra ögon. Han förkunnar ett nådens år från Herren för dig och mig idag. Oavsett omständigheter som ligger bakom, oavsett vad du har med i ditt bagage för någonting, så har Jesus tagit din synd, din smärta, din skam, allt skräp och lagt det vid korsets träd och sagt: det är fullbordat. Jag tar det för dig. Vilket gör att vi kan få uppleva sann frihet. Inte frihet som vi har byggt upp själva, som vi tycker själva känns bra, utan friheten när vi fäster våran blick på Jesus. Att ta emot av hans nåd, ta del av hans rike som breder ut sig, förstå att han vill möta med oss där vi är. Kanske du har tidigare hört att du borde vara på en viss plats för att få ta emot det. Nej. Du får vara precis där du är. Och vet du, är du på botten så är Jesus redo att ta sin hand, dra dig upp och sätta dig fri. Jag är väldigt trött på fake kristendom som påstår sig säga att allting är bra. Men vi vet ju alla att livet är ju inte alltid bra. Ibland är vi glada, men i många gånger är vi väldigt ledsna. Men det vi gör är att vi låser in oss i oss själva och tänker: det här ska jag försöka lösa på egen hand. Men vet du, kyrkan och budskapet i advent, det handlar inte om att du ska låsa in dig i ett hörn och försöka klara av dig själv, utan att Jesus kommer mitt in i den situationen. Frihet. Men samtidigt så längtar Jesus efter ditt ja och din inbjudan. Säg: här är jag. Så här ser det ut i mitt liv. Du känner mig, du vet hur jag mår, du vet hur jag har det. Och han möter oss där. Kristen tro handlar aldrig om att forcera fram ett budskap. Den dagen ni hör pastorn tvinga någon till kristen tro, ta ner han från scenen på en gång. För det är ett nådens budskap, men samtidigt så inbjuder Jesus oss att säga vårt ja eller vårt nej. Men nådens år från Herren är här som vi kan få ta del av det. Och jag vill bara avsluta med vad C.S. Lewis säger. C.S. Lewis, som är författare till bland annat böckerna Narnia. Han blev ju frälst och kom till tro på Jesus. Och så här beskriver han Jesus: vi möts av ett skrämmande alternativ. Antingen var eller är mannen Jesus vi talar om precis vad han sa att han var, eller galen, eller något ännu värre. Men nu förefaller det mig uppenbart att han varken var galen eller djävul, och följaktligen, hur konstigt eller skrämmande eller osannolikt det än kan verka, måste jag acceptera uppfattningen att han var och är Gud. Gud har landat på denna fiendeockuperade värld i mänsklig form. Gud inbjuder dig och mig att inte bara låta advent bli en mysig tillvaro med massa tända ljus. Det ska det få vara. Men inbjuder oss också till att få uppleva den sanna friheten i honom. Och det gör du och jag när vi säger: här är jag. I enkel bön, i en enkel överlåtelse till Jesus. Och det är det jag tänker vi ska göra nu. Jag skulle vilja be med er och med mig. En enkel bön att den här adventstiden fick bli en tid då vi fick uppleva det Jesus faktiskt kommer med. Och vi kan bara sitta där vi sitter nu. Och vi får jättegärna bara böja våra huvuden, så skulle jag bara vilja ta med dig som längtar sådär lite extra. Du som längtar efter att jag vill för det första få uppleva frihet. Jag vill att det du säger, Jesus, verkligen ska få bli verklighet i mitt liv. Att mina ögon ska få öppnas. Det förtryck som jag kanske upplever. den smärta, den sorg, den skam, allt det där som tynger mitt inre, det vill jag ge till dig idag, Jesus. Om du känner att jag, om du vill ha förbön för det och bara att jag får be en bön här och nu medan alla blundar, så får du jättegärna lyfta din hand. Jesus, Gud signe dig. Gud signe dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Är det någon mer? Lyft din hand bara som en tecken inför Herren. Tack Jesus. Tack Jesus. Alltså Herre, bara tackar vi dig för den här stunden. Tack för att vi får vara tillsammans med varandra och tillsammans med dig. Tack för advent, Herre. Som är en underbar tid på så många olika sätt, Herre. När vi får tända upp i våra fönster, våra ljusstakar och våra stjärnor. Och när ljuset på något sätt får vara det som segrar och som vi längtar efter, Herre. Men tack också för att du inbjuder oss så mycket, till så mycket mer, Herre. Att du inbjuder oss till att få ta del av din frihet, Herre. Herre, tack för att du inte står med pekpinnen, Herre. Och försöker slå ner på våra omständigheter. Utan att du möter oss precis där vi är. Med din nåd. Med din välvilja. Med din favör. Med din godhet, Herre. Som vi oss själva inte har förtjänat, men på grund av vad du har gjort, Jesus, så kan vi få uppleva frihet. Och jag ber för den människa som idag längtar efter din frihet. Kom, Herre. Kom, Herre. Kom med din frihet. Tack för att du vill öppna ögon så att vi ser. Herre, vi kanske känner oss fattiga. Vi känner att vi inte har någonting att komma med. Men tack för att det är okej. För att vi får komma precis sådana som vi är. Tack för att inte du stod på avstånd och tittade på dem som inte hade lyckats. Utan du var dem du kom till, Herre. Och tack för att du inbjuder oss till gemenskap med dig, Herre. Och vi ber nu när vi kliver in i adventstid att vi än mer fick dra oss närmare dig. Att människor i våran omgivning fick dra sig allt närmare dig, Herre. Du ser det mörker som råder över våran värld och i vårt land, Herre. Men tack för att du är den som kommer med frid. Jag ber också att vi som kyrka får vara en plats där människor får komma som man är. Men där man också kan få gå härifrån eller i de olika gemenskaper som vi har med en ännu större förvissning om att vi har fått blivit fyllda av dig. Att du har mött oss och förvandlat vårt inre. Så jag tackar dig för att du hör oss när vi ber. I Jesu namn. Amen.